Åh, vad gött och sier. Och vad i all världens dagar, jag hade ju inte sett dig förrän nu. Vad gött att du är här. Oj, allihop. Ja, 13 ska det bli. Men de här sista sångerna, eller vi sjöng två sånger här. Guds kärlek är som stranden. Det har jag sjungit gör många gånger. Men inte jag tänkt på hur det stod. Jag skrev av texten för möte här. Och då såg jag ju att det stod andra och tredje versen också. Och fjärde. Men jag tror det handlar om här. Vad lätt jag kan bäst själv. Jag törs liksom inte. Törs inte släppa in någon. Jag är rädslan, det handlar liksom om vi är en fångdräkt. Jag sluter mig. Vågar inte släppa någon in på livet. Men det här mötet med Jesus, det är ju det att jag liksom bestämmer mig. Jag prövar honom. Jag vill följa honom. Jag öppnar. Se, jag står vid dörren och bultar. Om någon hör min röst och öppnar dörren, så ska jag gå in till honom och hålla måltid med honom och han med mig. Jesus, han vill ha gemenskap med oss människor. Men det liksom är att jag får ta mod till mig och bryta den där spärren. Jag öppnar dörren, släpper in honom. Då får jag upptäcka Guds kärlek. Den Gud han omfamnar oss med sin kärlek. Och då, när jag upptäckte det, va? Mitt hjärtas sång, den tonar i mitt inre på vandringen till Guds Jerusalem. Vad sorg blott är, en sten på vägen uppåt i himmelen, där är mitt rätta hem. Vad jorden har, dess värde helt fördunklas, det räcker blott en kort, en liten tid. Hur ringa synes jordiska bekymmer mot evighet. Hjärtens djupa sälla frid. Du arma värld, med all din synd och ävlan, erbjuder här en mörk och dyster syn. Men människoanden liknar unga falken, som glad och fri sig svingar emot. På vägen hem, mitt hjärta må det sjunga. På Guds väg, ditt jubel här uppstäm. In till den dag, mitt öga skådar staden. Och Herren själv mig kallar hem. Alltså, ett möte med Jesus, det ger en sång i hjärtat, va? Ett hopp, ett framtidshopp. Nu ska vi se vad det står i Apostlagärningarna 13. Där handlar det också om möte med Jesus. Det är ju Paulus och Barnabas, eller Saulus heter han i början på kapitlet. Och när han har kommit till Cypern, efter Cypern, då heter han Paulus. Saulus och Paulus, det är egentligen samma namn. Det ena är grekiska och det andra är på något annat språk. Men det är samma namn. De har ju varit i apostlagärningarna i början, 7 kapitel. Då vad handlar det om Jesu gärningar genom apostlarna i den heliga andes kraft i Jerusalem. Sen 8, 9, 10, 11, 12 kapitel, då är det med Judén och Samarien, där de samariterna var som inte var så bra. Det handlar om, då har det spritts ut lite grann. För Gud, Jesus han sa till lärjungarna att ni ska gå ut i hela världen och predika evangeliet. Och från 13 kapitlet här, då är det ut i den då kända världen. Paulus, eller Saulus och Barnabas, de var i Antiochia. Och där ligger du då i, nere i, så långt ner i Turkiet du kan komma. Mot Syrien. Där ligger Antiochia. Där var det en församling. De hade varit där och predikat. Det hade blivit en församling. Och den församlingen, de sände ut. De liksom, Saulus och Barnabas, de blev utsända från den här församlingen. De la händerna på dem. De hade fått en kallelse. Och bad. Så jag tror att det är den där handpåläggelsen när han var där i församlingen. De visste, de hade en startpunkt. De hade några. Jesus stod naturligtvis bakom. Men de hade ett antal människor som hade sänt ut dem. Som bad för dem. Och jag tror det är också viktigt för Saulus och Barnabas. Att de vet att de hade en startpunkt. De hade ett uppdrag. Nu ska vi se om jag heter 13 kapitlet här. Sen så får vi se här i när de predikar glädjebudskapet om Jesus. Paulus är det då. Han har en predikan här och vi ska lyssna för den. För jag vill liksom läsa en bit här. Och när de predikar, då är det liksom ingen som kan sitta oberörd. Utan vad händer? Ändra? Ja, det blir liksom... man måste ta ställning. För eller emot. Och vi ska se hur det går. Jag tar bara 2 verser från 12 kapitlet också. Står så här. Guds ord hade framgång och spreds allt mer. Och sedan Barnabas och Saulus hade fullgjort sitt uppdrag i Jerusalem. Det var alltså, det hade blivit hungersnöd i Jerusalem. De hade samlat in medel så att de hade gått till Jerusalem med en insamlad gåva. De hade ett uppdrag. De vände tillbaka och tog med sig Johannes som kallas Markus. Och Markus, det är Johannes som kallas Markus. Det är Johannes som sen skrev Markus evangeliet. Den här som, ja, det behöver vi inte ta nu. Nu står det så här. I församlingen i Antiochia fanns det profeter och lärare. Barnabas, Simon som kallades Niger, Lucius från Cyrene, Manen, fosterbror till landsförsten Herodes. Och när det står fosterbror så var de uppväxte tillsammans. Samt Saulus, när det tjänade Herren och fastade, sa den helige ande. När det tjänade Herren och fastade, det här med fasta, det var någonting som var naturligt i den liksom första församlingen där. När det står om att Jesu lärjungar, de fastade och inte när Jesus var hos dem. Och det fick de ju frågor, varför fastar inte dina lärjungar när de andra fastar? Och då sa ju då Jesus till dem att så länge liksom han var kvar så gjorde de inte det. Men när han hade lämnat dem, då kommer de också att fasta. Så att de bad och de fastade. Då sa helige ande till dem, och det är väldigt viktigt, att när Saulus och de var ute här, de gjorde inget annat än vad de hörde att anden sa till dem. Då gick de i förutberedda gärningar. De lyssnade. Det var ju precis vad Filippos gjorde i några kapitel tidigare här, när han träffade på den där etiopiske finansministern. Som kom i sin vagn. Filippos, han var ju det var då Samarien tog emot Guds ord. Det var väckelse. Det var liv. Människor kom till tro. Men han lyssnade. Gå ut på en öde väg. Vägen mot Gaza från Jerusalem, den är öd. Filippos, han lyssnar. Och där kommer den där finansministern i sin vagn med sina tjänare. Och Filippos fick berätta för honom om Jesus. Han hade ett uppdrag. Sen spred han evangeliet. I alla fall här nu, de lyssnar till den heliga ande. Och det är viktigt att det här var ju i Guds plan. Avfylj den heliga ande, ja. Sa den heliga ande, avfylj åt mig Barnabas och Saulus för den uppgift som jag har kallat dem till. Då fastade de och bad och la händerna på dem och sände ut dem. Sedan de hade blivit utsända av den heliga ande for de ner till Seleucia, vad det står, ja, det är i alla fall hamnstaden där vid Antiochia. Och därifrån seglade de till Cypern. De kom till Salamis och predikade Guds ord i judarnas synagogor. De hade också med sig Johannes som medhjälpare. Sedan for de över hela ön ända till Pafos. Det är alltså snett över Cypern. Och Pafos, det var väl liksom huvudorten på den tiden. Där träffade de på en jude som bedrev trolldom. En falsk profet vid namn Bairus. Han höll till hos landshövdingen Sergius. Paulus, nu heter han Paulus. Det var Saulus där, nu vet de namn, det grekiska här. Och jag tror det var det att liksom, du behöver möta människor på lite grann på deras villkor. Det var ju så som Jesus gjorde. Han, när han var vid kvinnan, när han mötte kvinnan vid den där brunnen, han mötte människor på olika nivåer. Jag har en arbetskamrat. Han kan det där. När han pratar i telefon med folk, han tar sig fram hur som helst. Och det hörs, han pratar, alltså han lägger sig och pratar med samma språk som de andra är på andra sidan. Och tar sig fram till den här IT-enheten, det är ju rent hopplöst, va? Men han lyckas alltså. Han kommer fram, han lägger sig på den nivå som man möts. Och jag tror så gjorde Jesus också. Jag säger till en, du är precis som Jesus säger då. Det är ju få för du möter. Och det kan vara liksom ett ingång, tror jag, till att man kan få, det gäller att hitta sina grejer. Vad som Jesus, det är väl bra. Och så får man fortsätta sen. Men han mötte människor. Ja, den är kall. Men ja, nu var jag lite grann ut och cykla här, ser det här. Det är när jag verser längre ner som man heter Paulus. För det var ju Sergius Paulus som landshövdingen hette. Men det må väl vara hänt. Ja, den här landshövdingen, han var en förståndig man. Denne kallade till sig Barnabas och Saulus. Ser ni, så att jag var lite före min tid där. Ja, jag sa det, men det var lugnt. Och ville höra Guds ord. Landshövdingen, han ville höra Guds ord. Vad är det de? Han hade säkert hört att det gått rykten. Och nu kommer det sådana som är utsända. Nu vill jag lyssna på dem. Men den där trollkaren, han gjorde ju allt för att det inte skulle liksom landa god jord, va? Men Eliomas, trollkaren, det är vad hans namn betyder, gick emot den och försökte hindra landshövdingen från att komma till tro. Det är ju precis vad djävulen också försöker göra. Han försöker skjuta in pilar och ställa saker och ting i vägen så att inte människorna ska liksom komma och kunna bli påverkade av ordet, att de ska komma i en situation där du kan liksom säga ditt ja. Han försöker göra allt för att sätta krokben i vägen. Och det gjorde den här Eliomas, va? Han försökte hindra landshövdingen från att komma till tro. Saulus, som även kallades Paulus, där kommer det, uppfylldes då av den heliga ande. Här ser vi att det var den heliga ande som även Paulus var ju beroende av den heliga ande. Det är ingenting som han, det här nu som händer sken här. Det är ingenting som han gör i egen kraft eller man ska ge sig på om man inte har den liksom tilltalet. Så jag vet, för att jag tror när jag tror att sådana här saker som kommer att stå lite längre fram här, det är liksom fullt möjligt också för oss. Men jag kan ju inte göra det i egen kraft, utan jag vet att får jag ett tilltal, så jag bara vet att nu är jag på Guds, nu är jag hans representant här. Då kan sådana här saker som hände här vara fullt möjligt idag också. Står så här: Saulus, som även kallas Paulus, uppfylldes då av den heliga ande och spände ögonen i honom och sa: du djävulens son, full av allt slags svek och bedrägeri, du fiende till allt som är rätt, skall du aldrig upphöra att förvränga Herrens raka vägar? Se, nu kommer Herrens hand över dig och du skall bli blind en tid och inte kunna se solen. I samma ögonblick föll ett totalt mörker över honom och han gick omkring och sökte efter någon som kunde leda honom. När landshövdingen såg det som hände kom han till tro, slagen med häpnad över Herrens lära. Ibland kan det vara, jag minns för många år sedan, vi satt några stycken och det märktes att det var en person som liksom var påverkad av en andemakt som inte kom från Gud. Och jag bara kände, och då bara fick jag en förnimmelse inom mig: säg till den där anden att han binder den här. Och jag bara gjorde det. Och jag sa inget högt, utan jag bara gjorde det. Och det var som att alldeles fritt. Och den här människan, här kan man inte vara kvar. Och det liksom öppnade sig helt. Så jag tror, och det där kom inte jämnt. Men när man får det här, så då bara vet man. Och jag tror Paulus här, han bara visste det. För han gjorde det inte i egen kraft eller när som helst. Utan här hade han ett tilltal. Han gjorde det. Den här landshövningen, wow, han kom till tro. Sen åkte de från Cypern. Det gjorde säkert mer grejer, men det står ju inte allt här. Paulus och hans följeslagare seglade sedan ut från Paphos och kom till Perge i Pamfylien. Nu hade de alltså åkt från Cypern in i Turkiet. Där lämnade Johannes dem och återvände till Jerusalem. Själva fortsatte de sin resa från Perge och kom till Antiochia i Pisidien. Och det är inte samma Antiochia de åkte från, utan det finns flera ställen som heter Antiochia. Var det där ni var när ni var i Turkiet och åkte i Paulus fotspår? Ja, delvis, ja. Så de har ju varit där, så de vet ju hur det ser ut. Det har inte jag. Nej. På sabbaten gick de till synagogan och satte sig. Och det gjorde de för det mesta. Även om uppdraget var att de skulle predika ut för hedningarna, så gick de alltid till synagogan först. För det fanns ju judar på plats. Och de ville ge dem chansen. De gick där till synagogan och satte sig. Efter läsningen av lagen och profeterna lät synagogsföreståndarna hälsa dem: bröder, om någon av er har ett ord av tröst och förmaning till folket, så säg det. Och det var alltså tradition att om det kom någon från Jerusalem, de hade varit det, va? Då liksom så ville de att de skulle ge en hälsning. Och Paulus, de tog den möjligheten. Då reste sig Paulus, gav tecken med handen och sa: israelitiska män och säkert kvinnor, och ni som fruktar Gud, lyssna. Detta folks Gud, Israels Gud, utvalde våra fäder. Han tog hand om sitt folk när de bodde som främlingar i Egypten. Med upplyft arm förde han dem ut därifrån. Och under 40 år bar han dem i öknen. Han knyter alltså an historiskt hur Gud hela tiden var med Israels folk. Och hur han sände, hur han var förberett för Jesus. Och vi ska se här där han kommer fram till och visar att Jesus som de förkastade, som de tog död på, han var Messias. Nu ska vi lyssna till Paulus predikan här. Med upplyft arm, ja, förde han dem ut därifrån. Under 40 år bar han dem i öknen. Han utrotade 7 folk i Kanaan och gav deras land i arv åt sitt folk. Detta tog omkring 450 år. Därefter gav han dem domare fram till profeten Samuels tid. Sedan bad de att få en kung och Gud gav dem Saul, Kis son, en man av Benjamins stam, för en tid av 40 år. Men Gud avsatte honom och gjorde David till kung över dem. Honom gav han sitt vittnesbörd. Jag har funnit David, Isais son, en man efter mitt hjärta. Han skall utföra min vilja i allt. Han ska, vart var jag? Han ska utföra mitt, ja, jag har funnit David, Israels son, en man, och han ska utföra min vilja i allt. Av hans efterkommande har Gud enligt sitt löfte fört fram Jesus som frälsare för Israel. Innan Jesus trädde fram hade Johannes förkunnat omvändelsens dop för hela Israels folk. Och när Johannes stod vid slutet av sitt lopp sa han: det ni tror att jag är, det är jag inte. Men se, efter mig kommer en som jag inte ens är värd att knyta upp sandalerna på. Ni bröder, söner av Abrahams släkt, och ni andra som fruktar Gud, till oss har budskapet om denna frälsning blivit sänd. Till Jerusalems invånare och dess ledare förstod inte vem han var. Genom sin dom har det uppfyllt profeternas förutsägelser som föreläses varje sabbat. Fast det inte fann något giltigt skäl att döma honom till döden, krävde de att Pilatus skulle låta avrätta honom. Och när de hade fullbordat allt som var skrivet om honom, tog de ner honom från trädet från korset och la honom i en grav. Men Gud uppväckte honom från de döda, och under många dagar visade han sig för dem som hade följt honom från Galileen upp till Jerusalem, och som nu är hans vittnen inför folket. Och nu förkunnar vi för er det glada budskapet att det löfte som gavs till våra fäder, det har Gud uppfyllt åt oss, deras barn, genom att låta Jesus träda fram. Och som det är skrivet i andra salmen: du är min son, jag har idag fött dig. Och att han har uppväckt honom från de döda, så att han inte mer kommer att vända tillbaka i graven. Det har han sagt med dessa ord: jag vill ge er det heliga och fasta nådelöften som David fick. Och det var det jag läste om i Jesaja förra gången, när jag läste Jesaja. Där stod det om de där nådelöftena, att Gud är trofast. Därför säger han också på ett annat ställe: du ska inte låta din helige se förgängelsen. När David på sin tid hade tjänat Guds vilja, insomnade han och blev lagd till vila hos sina fäder och såg förgängelsen. Men den som Gud uppväckte har inte sett förgängelsen. Därför ska ni veta, mina bröder, att det är genom honom du kommer precis rätt. Genom Jesus. Vet du vad man kan få genom Jesus? syndernas förlåtelse. Precis här, va? Därför ska ni veta, mina bröder, att det är genom honom som syndernas förlåtelse predikas för er. Och att var och en som tror förklaras rättfärdig i honom. Och fri från allt som ni inte kunde frias från genom Mose lag. Jag kan inte i egen kraft göra det här. Utan för att ta emot gåvan genom Jesus får jag en rätt ställning. Han tog synden på sig. Han dog på korset. Han köpte mig fri. Och jag får ta emot. Vilken tur att du kom precis nu. Så du fick höra. Ja, käre Jesus. Nu ska vi se vart vi kom här. Vart var jag nu då? Jo, därför ska ni veta, mina bröder. Det är genom honom som syndernas förlåtelse predikas för er. Och att var och en som tror förklaras rättfärdig i honom och fri från allt som ni inte kunde frias från genom Mose lag. Se därför till att det som är sagt hos profeterna inte drabbar er. Se ni föraktade. Häpn. Se ni föraktare. Häpna och gå under. En gärning utför jag i era dagar. En gärning som ni aldrig kommer att tro när man berättar den för er. Alltså vi har möjlighet. Vi hör av Jesus. Och när vi hör det här, då har vi möjlighet. Bryr man om det eller bryr man inte om det? Vill jag tro på det här? Jag tar emot och släpper in Jesus. Då går det bra. När det gick ut bad folket att den nästa sabbat skulle tala om detta för dem. Och då man skildes åt följde många judar och gudfruktiga proselyter med Paulus och Barnabas som talade till dem och uppmanade dem att förbli i Guds nåd. Det var en lördag. Sen gick väl, spred sig väl det här ryktet att här är det två stycken som kommer. Ja, men det här är intressant. Det är någonting som gäller oss. Följande sabbat samlades nästan hela staden för att lyssna till Herrens ord. Då kom det jättemycket folk, va? Ja, tänk om det skulle komma. Men judarna, de där som brukar gå i den här synagogan. Då står det så här. När judarna fick se allt folket. Yes, nu kom de allihop. Vad bra nu. Nej, vad gjorde de? De fylldes av avund. Va? Nu kan inte jag locka kaffekoppar på samma ställe som jag alltid haft. Eller vad som helst. Hjälp! Vad händer här? Vi är ju 10 gånger fler än vi var. Klarar vi det här? Ja. De fylldes av avund och hånade Paulus. Och sa emot honom när han predikade. De försökte hitta alla fel, va? Nej, de hade bestämt sig för, nej, det här med Jesus, det tror vi inte på. Det var ju precis samma som Paulus var från början, va? När han hette Saulus och var på väg till Damaskus för att sätta dem i fängelse allihop. De här, de bestämde sig för, nej, det är inte rätt. Då gjorde de ju allt, va? De sa emot honom, det sa emot. Då svarade Paulus och Barnabas frimodigt. Guds ord måste först predikas för er. Men då ni nu visar det från er och inte anser er själva värdiga det eviga livet. Se, då vänder vi oss till hedningarna, till så har Herren befallt oss. Jag har satt dig till ett ljus för hedningarna för att du ska bli till frälsning in till jordens yttersta gräns. Evangeliet inte bara för judar, det är till för alla folk. Det är till för oss i smedjebacken. När hedningarna hörde detta blev de glada och prisade Herrens ord. Och det kom till tro. Så många som var bestämda till evigt liv. Och Herrens ord spreds över hela området. Men judarna hetsade upp de ansedda kvinnor som fruktade Gud och de främsta männen i staden och satte igång en förföljelse mot Paulus och Barnabas och drev bort dem från sitt område. När Guds ord blev predikat här, då kunde de inte liksom vara oberörda. Utan det blir, och det är precis som ni vet Simon i templet när han välsignade, när Jesusbarnet kom där och var 8-10 dagar gammal, de var fram och liksom bar fram honom. Då kommer den där Simon fram och han säger att genom det här barnet så kommer det liksom, ja, det kommer att skäras en skiljelinje, folk måste ta ställning. Det går inte att vara oberörd. Det var ansedda kvinnor som blev upphetsade för att, ja, de tyckte det här var för häftigt. Det stämmer inte. Ja, så det blir i alla fall förföljelse för dem. De blev bortdrivna från området. Då skakade dammet av sina fötter mot dem och begav sig till Ikonium. Och lärjungarna uppfylldes av glädje och den heliga ande. Tack kära Jesus att du varit med här. Och tack Jesus att vi får predika glädjebudskapet om dig. Och tack att vi fick lyssna här nu till den predikan som Paulus hade i den här synagogan. Där han förklarar hela vägen. Där han visar att du Jesus, du är Messias. Den som de hade väntat på. Och tack att syndernas förlåtelse, och att vi får en rätt ställning inför Gud. Att vi kan komma ur det här fängelset som är vårt eget slutna jag. Att det är där rädslans murar som är i vägen. Tack Jesus att du kan bryta den där muren när vi liksom öppnar handtaget och släpper in dem. Tack att den där fångdräkten vi har, den får liksom ramla av. Vi får bli en ny människa i fångdräkten. Och så upptäcker vi att rädslan, den är bara dum. Och så upptäcker vi din frihet. Att du vill ta hand om oss, Jesus. Tack Jesus att det finns nåd och frid hos dig. Det finns förlåtelse för alla synder, oavsett vad det är. Det kan vara små, stora. Det är inte vi som graderar dem, utan vi får en rätt ställning. Vi lägger ner dem i papperskorgen som står gömd där. De blir i glömskans hav. Du kommer inte ihåg dem. Om vi bekänner våra synder så är han trofast och rättfärdig. Så han förlåter oss synderna och renar oss från all orättfärdighet. Står han nog i 1 Johannes 1 och 9 tror jag. Tack Jesus att det finns nåd. Och jag vill än en gång be för Sivs son Jesus. Låt honom komma under din nåd, att du är med honom, och låt honom träffa någon person som blir sänd av dig, från dig, och kan nå in med frälsningsbudskap, med glädjebudskap, så det kan komma till befrielse. Jag ber om det i Jesu namn. Amen. Amen.